Maja Åström, kan du vara så snäll och ta fram det där bordsuret från hyllan bakom dig?
Det här med nuggla?
Ja. Kan du se vad den är gjord av för material?
Ja, men jag tänker gips.
Helt rätt. Det är gips som dessutom är sprutmålat och lackat eller glaserat på något sätt.
Ja.
Det finns ingen stämpel och inget klistermärke från tillverkaren kvar på den. Jag köpte den i förhoppningen om att det skulle vara en äkta Bernardi från Göteborg.
Ja, om nu ett gjutet gipsföremål med ett urverk tillverkat av någon helt annan än gipstillverkaren kan anses som äkta.
Touché. Men vet du, jag tycker ändå att det är intressant med prydnadsföremål i gips. Vissa av dem tillverkas ju här, i Sverige, i Göteborg faktiskt, med lite italienskt kunnande i botten.
Det här är en Madonna, en ganska så stor Madonna-figur med Jesusbarnet har fått kapade armar här och så.
Vi är hemma hos Maria Snare Jonsson i Göteborg.
Den här köpte jag på, jag tror att det är liksom 20 år sedan.
Maria, hon är samlare och kännare av många slags gamla ting. Och vi hälsar på för att kolla in hennes samling av gipsfiguriner.
Jag visste lite att jag hade någon koppling. Den kostade ingenting, 20 spänn eller något sånt där. Men så tittade jag under och så, herregud, Bernardi konstgjuteri i Göteborg. Då var det en sån.
Gipsskapelserna som Maria visar oss är tillverkade av Bernardi konstgjuteri. Senare förkortat till Bernardi konst. Ett företag som registrerades 1923.
Jag är väldigt förtjust i de här färgerna som de här gipsfigurerna har. Det här krämpastelliga.
Och ni som lyssnar har säkert sett gipsfiguriner av den här typen. Kanske hemma hos någon äldre släkting. Då kan det ha varit till exempel en sån där gullig liten krinolinflicka. Varsamt sprutmålad i milda färger och med pyttesmå ögon ditmålade med den finaste penseln. De här figurinerna, som ibland har en stämpel eller en klisterlapp från Bernardis konstgjuteri, de sålde riktigt bra. Åtminstone fram till och med 50-talet.
Men jag har ju en koppling till Bernardis gipsgjuteri. Bernardi som kom hit, han hade familj och han hade 4 barn, men en av arbeterskorna i hans fabrik blev gravid och födde en dotter som kom att bli min farmor. Och Bernardi är då pappa till henne. Sen har vi aldrig, släkten liksom har aldrig träffat honom, men vi har alltid vetat om att vi är lite italienare.
När Maria fick veta att hon har blodsband till Göteborgs mest framgångsrika gipsgjutare, då sporrade det henne till att börja samla seriöst. Både på figuriner och på fakta om Göteborgs gipsgjutarkung, Gervasio Bernardi, född 1877.
Och han kommer ifrån ett samhälle i Toscana som heter Bagni di Lucca. Och det här samhället är väldigt känt för sin gipsproduktion. Man har hållit på med att arbeta med gips ända sedan. Jag tror jag läste att ända bak till 1400-talet, att det började liksom med klosterverksamhet och de som började tillverka liksom religiösa krubbfigurer till exempel och så. Ett par hundra år senare så var och varannan man framförallt liksom involverad i gipsproduktion i Bagni di Lucca.
Men Gervasio Bernardis väg till Sverige var långt ifrån rak.
Jag såg det till exempel att han har drivit affärsrörelse både i Schweiz, Österrike och Tyskland. Och slutligen kom han till Sverige.
Maria berättar medan hon bläddrar i en pärm med foton och tidningsklipp.
Vi tror att han kom hit någon gång, kanske till Sverige 1905-1907 första gången. Han kan ha åkt tillbaka och kommit tillbaka igen sen, men någon gång kanske 1911 någonstans sådär, så tror vi att det har funnits produktion av gipsfigurer i Göteborg av Bernardi uppe i ett område som heter Otterhälla. Sen någon gång, som jag inte vet exakt när, så köper han ju ett gammalt hotell på Postgatan och startar verksamhet där. Och vet inte om man ska kalla det fabrik, men tillverkningen där höll ju på och det gick ju bra. Liksom, han stannade, det var många som arbetade vissa perioder, kanske 30-40 stycken kanske.
Det här med liksom gipsfigurer eller gipsfiguriner hemma. Vilka var det som hade det egentligen?
Ja, kundkretsen har ju varit liksom arbetarklasshem. Har också velat ha det fint hemma och till en billig peng. Många rikare familjer, de såg ner på den här formen av konst eller produktion. Dels därför att den var ju inte på något sätt unik, för att det kan ju liksom ha tillverkats 500 000 sådana här.
Vi pratade på telefon förut och du nämnde någonting om en gipsbyst av Hjalmar Branting, tror jag. Var det det?
Ja. De gjorde två storlekar och jag har sprungit på vid ett par tillfällen, så den måste nog ha varit ganska populär. Folkets hus byggdes ju under de här åren och alla skulle liksom ha en byst där. Alltså, han var ju idol, liksom, arbetarklassens förgrundsgestalt, så att den bysten tycker jag, den symboliserar ju egentligen på något sätt Bernardis kundkrets.
Men krinolinflickor och Hjalmar Branting-byster och sido, de idag mest eftersökta figurinerna från Bernardis konstgjuteri, det är några helt andra typer.
Men här har vi ju till exempel Kalanka. Den är ju rolig och eftertraktad. Eller Askungen har vi här, Törnrosa, Dvärgarna. Och...
Bernardi var nämligen tidigare med att söka licens från Walt Disney, så att de kunde tillverka gipsfigurer baserade på de tecknade filmerna. Och Bernardis Disney-figuriner kan bli ganska dyra om man hittar dem idag.
Så där finns det ju en samlare som samlar på liksom allmänt Disney. Och då är ju gamla Disney-figurer, oavsett om de är gjorda i gips eller något annat, det är ju intressant och liksom värdet stiger.
Gervasio Bernardi dog 1952. Verksamheten drevs sedan vidare av hans söner, men gipsets storhetstid började egentligen att ebba ut där, någon gång på 50-60-talen, decennierna när vi blev moderna på riktigt. Och en liten nigande krinolindam i sprutmålat gips, nej, den passade väl inte helt perfekt in i den nya tiden.
Då kom det ju helt andra liksom formgivare och influenser i liksom inredning. Det var grafiskt och det var inte alls såna här saker.
I mitten av 60-talet sveper också en rivningsvåg genom Göteborgs stad.
Ja, kommunen skulle ha något nytt hus där.
Det gamla hotellet som Gervasio Bernardi förvandlat till gipsfabrik, det revs.
Och det kanske passade på något sätt ganska bra, eftersom gipsfigurer var ju inte jätteintressant i slutet av 60-talet. Då hade det ju hänt andra grejer med inredningsprylar. Det var jättebilligt att importera liksom porslin och andra typer av material, så att även den kundkretsen kunde börja köpa det de inte hade haft råd med innan.
Bernardi Konst flyttade den krympande tillverkningen lite längre bort i stan, men produktionen lades ner för gott år 1974. Idag försöker Maria och hennes farbror Ingmar att pussla ihop historien om deras släkting Bernardi och hans verk.
Mm. Jag känner väl lite grann att snart är det inte många kvar som kan berätta heller. Utan jag ska försöka hinna med alla som jag hittar som kan berätta om Bernardi konst.
Det var alltså historien om Gervasio Bernardi och gipsfigurinerna från Göteborg.
Och det här var årets sista avsnitt av Loppmarknadsarkeologerna. Maja, har du lärt dig någonting det här året som kanske har fascinerat dig lite extra mycket?
Ganska många saker, men något som har fastnat och stannat kvar, det är det här med elorgen och tanken på alla fäder som någon köpte det för att det skulle liksom samla familjen, som jag liksom aldrig tror att det gjorde.
Men Maja, fattar du inte? Det är ju inte för sent. Du kan fortfarande köpa den där elorgen. Och vara den här farsan som samlar familjen runt elorgen. Det är inte för sent, de finns där. De är nästan gratis.
Vi på Loppmarknadsarkeologerna tackar alltså för oss för den här omgången. Om ni har missat något avsnitt eller vill lyssna på tidigare säsonger, så finns allting sparat på
Sveriges Radio Play.
Bara att lyssna.
Loppmarknadsarkeologerna i P1 görs av produktionsbolaget Rundfunk Media för Sveriges Radio.